Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För det är ju ett problem att man inte hinner hem från stadion ens med sin fotboll som man köpte sin 13-åring innan man får ett satans utvärderingsmail. Hur upplevde du? Ja, hur upplevde jag det?
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter I kundens skor, att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv. En av författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Claes Hallberg.
Tack så mycket.
Jag tycker vi börjar med dig, att du får presentera dig.
Ja. Jag var trevligt. Jag heter ju Claes då, uppenbarligen, och det gick upp pipan för länge sedan, så att jag bor inte kvar i Karlstad utan jag bor här uppe i Stockholm. Fördelen är att jag kunde komma och träffa dig här nu trots karantän eller coronasituationen. Och jag har ägnat mitt yrkesliv åt att iaktta min samtid och spegla det tillbaka till den, kan man säga, i form av framförallt föreläsningar och böcker. Så att det här är min åttonde bok, och det är den andra boken som jag skriver som jag samarbetar med Per Kristensson då, som nu inte kunde vara med idag. För den lyssnare som har, så att säga, sätter sin tillit till akademin, så är det Per som är professorn i den här duon och jag som är husfilosofen, så kan man säga.
Vad har ni tänkt själva, vad ska den här boken bidra med som inte finns tidigare?
Jag tror framförallt peppa folk som liksom är inne på de här tankarna. Vidimera för dem att det är inte bara jag som tänker så, utan det här är bra. Jag ska kämpa lite till i min organisation. För att vi måste få dit fötterna i våra användares skor här.
Jag skulle vilja kalla det ett nutida fenomen som jag tänkte, jag hade med mig det innan jag liksom började läsa boken. Det är det här med när man har köpt någonting eller man har rest någonstans eller så vidare, så får man alltid liksom 300 mejl om så, vad tyckte du om det där? Vad tyckte du om det där? Och man säger, jag orkar inte svara på. Vad är det för SMS liksom? Är du nöjd med det? Är du nöjd med det? Jag tänkte, sluta vara så nervösa. Lugn.
Ja, och det, man kan säga att när du säger 300 mejl så överdriver du faktiskt bara lite grann dessutom. Men, jo, det var en av egentligen utgångspunkterna för att den här boken kom till. Det var att jag ruttnade. Jag ruttnade efter en liten turné jag hade varit på i Sverige. Där jag hade varit och föreläst på bara tre olika orter. Och bott på tre olika hotell och transporterat mig då med både tåg och flyg. Och även lite andra sådana lokala taxi och sådär, va. Jag läste inte mejl under den här turnén. Så jag tog gjorde annat. Så jag, när jag satte mig sen på vad det var, fredagen där och på förmiddagen skulle gå igenom inkorgen ordentligt, då var det liksom, det var utvärderingar. Det var utvärderingar av allt, va? Det var ju, hur upplevde du incheckningen? Hur upplevde du bokningen? Jag fick ett mejl där det stod, hur upplevde du bokningen? Alltså av hotellrummet?
Mm.
Ja, jag bokade ett hotellrum på nätet och det gick liksom. Men det var ju inte, jag fick ju ingen spirituell upplevelse. Alltså, det var inget att säga liksom, wow, nu är jag, I am a loyal customer.
Nej.
Alltså, utan, så jag satte mig så här och först fick jag ett utbrott som jag la ut på YouTube. För övrigt, det kan man googla upp. Jag får ett utbrott om utvärderingar. Och sen ringde jag Per och sa, Per, du har forskat i 20 år. Varför gör företag så här? Och då hade jag som kanske liksom mitt huvudsakliga exempel då egentligen när jag ringde till Per. Det var ju den här robotrösten som ringer upp när man har suttit i kö till banken i 27 minuter. Och sen fått hjälp eller inte hjälp av någon. Och så ringer robotrösten upp. Och då så här, ja, vem pratar med den? Och vad får banken ut av det? Vad får de för verklig information? Så jag hade lite sådana frågor som var det jag verkligen undrar. För det här lägger ju organisationen ner mycket tid och energi på.
Mm.
Och då var det så fantastiskt för Per. Han svarade i princip, jag vet inte varför de gör det här.
Nej.
Alltså för att forskningen som han hade tagit till sig kring det, för de har ju, han jobbar ju på Centrum för tjänsteforskning då vid Universitetet i Karlstad och har ju forskat asmycket kring just det. Och det visar sig ju att de här exemplen som jag tar upp, finns det väldigt lite forskningsstöd för att det faktiskt är värdeskapande för varken organisationen eller kunden. Utan det är risk att det helt enkelt blir det jag kallar i boken ett statistikmonster av alltihopa.
Mm.
Att man gör utvärderingarna för att mata statistikmonstret. Inte för att till exempel, som vi också har ett långt resonemang om till exempel fånga upp kritiska händelser som ju kan vara väldigt värdefullt då.
Ja, men precis. För jag tänker att det kan ju inte heller enbart vara negativt att ta reda på saker där.
Så, och intentionen är god, va? Det som man ändå, om vi får ta fasta på med de här undersökningarna, så måste vi, min vardagssanning ändå är att du får 300 utvärderingsmail någonstans. Finns det en god intention bakom de flesta av dem? Det vill säga organisationen vill förstå dig på något sätt. Det är bara det att det vi adresserar här nu är ju att man skärs, liksom tittar noga på, vill vi verkligen? Mm. Alltså, eller är alla de här mejlen en slags servitören frågar smakade det gott utan riktigt vilja veta det?
Mm.
Alltså artigt, vi fattar, vi måste göra det här. Alltså det finns ju naturligtvis massor med olika anledningar till att du blir spammad med utvärderingsmail.
Ja, och du nämner också det, att det är ofta en så här no reply-mail.
Jag tycker det är en vacker metafor, ja. Mm. Alltså jag tycker det är en vacker metafor som är för mig obegriplig att inte fler organisationer ser. Det vill säga, när man skickar ett mail och ber mig som kund eller vi återkommer till det, kund eller medborgare eller brukare, kallar det vad du vill, patient, elev etc. Be mig om återkoppling och så går det inte att svara.
Nej.
Att inte ni som lyssnar nu på den här podden som jobbar i organisationer som håller på så, ställ frågan till någon ledningsgrupp. Känns det bra att skicka, vi vill ha din återkoppling från en no reply-adress?
För det de vill att man ska klicka in på en länk och svara på några frågor oftast då.
Ja, och då är det ju också ett annat problem med den typen av inhämtning är ju att säg att jag till exempel har någonting som jag faktiskt skulle vilja återkoppla kring. Som kan vara värde, så är det ofta så att jag måste först svara på 8 stycken för mig orelevanta frågor innan jag eventuellt på sista frågan kommer till någon slags övriga kommentarer.
Mm.
Högriskstrategi då, att jag inte orkar klicka mig igenom hela skiten utan de missar min information.
Mm.
Och där är jag väldigt, ifrågasätter utformningen av väldigt många av de här undersökningarna. Mm. Då, alltså, där vi betonar, risken är uppenbar att man skaffar information för informationens egen skull. Mina ord, mata statistikmonstret. Och att man liksom tappar, om vi nu uppehåller oss vid det här lite, eftersom det här verkar vara en podd för människor som gillar att borra lite, så kan man ju borra på många, många ställen här. Men om man borrar just i det här, så finns det en uppenbar risk att man har en god intention i kanske en ledningsgrupp. Och så, vi måste ta reda på vad tycker våra
hotellgäster.
Hotellgäster, säger vi. Ja. Ja. Och så, ja, vi gör det i ordning. Vi hyr vi in här undersökningsföretaget X. Så. Och så råkar man göra ett arvoderingssystem för företaget X som bygger på att de ska ha viss mängd svarsfrekvens till exempel på sitt utskick. Då. De ska kunna leverera 1000 svar, säger vi.
Mm.
Ja, då kommer det ju bli suboptimerat direkt i termer av vad var intentionen. Det vill säga, det är ju jättestor risk då att undersökningsföretaget är, de är beredda att gå över lik för att få dig att svara. Så nu kommer den påminnelse till, och nu när du inte svarar på mail, då jagar vi dig på sms hur du känner dig förföljd, va?
För deras mål är att samla in 1000 stycken då, till exempel.
Ja, och de har tappat originalsyftet som var att faktiskt förstå hur du upplevde hotellnatten. Och där tror jag väldigt mycket här, vill jag säga med en gång, har vi, när vi skrev det här, jag och Per, så sa vi så här, men kommer inte folk att muttra och säga så här, men så här är det väl ändå inte. Inte i vår organisation håller vi inte på så här och jagar folk med sms. Nej, kanske inte just din organisation, men tillräckligt många i alla fall. För det är ju ett problem att man inte hinner hem från stadion ens med sin fotboll som man köpte sin 13-åring innan man får ett satans utvärderingsmail. Hur upplevde du? Ja, hur upplevde jag det?
Ja, precis. Ja, men det finns ju, det är intressant det här området just om man, det finns ytterligare en, flera saker, men en annan grej som jag tycker är intressant, jag tror ni nämner det kort, det är det här med att vilka är det ofta som svarar på saker och ting, och det märker jag när jag jobbar på universitet, om man lämnar ut till studenterna, det är ju de som är missnöjda.
Ja, just det.
Och som är nöjda ofta, tyst, eller de orkar inte hålla på med det där. Man, så här, eller är man nöjd så har man inte kanske tänkt, då har det varit bra.
Ja.
Det är ju ofta de som är missnöjda som svarar.
Ja.
Så det blir ju också en,
det blir en sån,
det obalanserad.
Ja, och det är min vardagssanning då, att det kompenserar man ju för i utformningen av de här enkäterna väldigt ofta. Så att man ska få en så här, men alltså då börjar man ju tankeläsa vad folk, vilka kommer att svara, och så blir det ju ändå skev då.
Ja, ja, du får ju ofta bara klagomål från några som av någon anledning. Men, och sen det ytterligare jag tänkte på som ni pratar om, som är spännande, det är ju också, det blir ju, om du har drivit hotell och så ska vi liksom sitta och tänka ut så här, vänta nu, vad ska vi ta reda på här? Ja, vi kan fråga om incheckning, vi kan fråga om det och det och det. Alltså det är ju utifrån vårt perspektiv, man får ju sitta och gissa.
Ja, och det är ju det som är våran stora invändning, om jag faller i talet här. Alltså, vi pratar ju om kritiska händelsemetoden till exempel, som ändå, nu är inte det en sån supermetodisk metod ändå, men den det finns en del evidensbaserade i alla fall idéer kring hur man kan vara effektivare att få ta på kritiska händelser, för det är det du vill, om du vill ju ha reda på det som gör att jag kommer tillbaka eller inte. Liksom, det är där, inte om det var välstädat i receptionen som jag skiter i. Liksom. Utan om det var så att det var en fläkt utanför rummet som lät som ett monster så jag kunde inte somna utanför just mitt rum. Då är det därför jag inte kommer att komma tillbaka till det hotellet. Det är det du behöver ha reda på då, tänker jag. Hur ska du då utforma din enkät och hur kan du komplettera enkäten med andra aktiviteter?
Hur då?
Ja, till exempel gå ut och lyssna i lobbyn, om vi tar hotell här nu då. Alltså till exempel bjuda in till sådana här mera kvalitativa djupstudier. Så. Eller som, om jag tar ett exempel, det handlar mer om förhållningssätt i det här fallet. Men jag var och lyssnade på då en man som heter Gavin Hoare, stavas H-O-A-R-E. Ja. Han är då driver en av de största frisersalongerna i London, som ju alltså har 150 terapeuter, kallas de för förut. Men ja, men de är de gör allt. Ja, men han berättade hur han har instruerat sin checkout, för de har ju en checkout personal då. De har ju inte alltså det är ju en speciell check-in avdelning och en checkout avdelning, för det är ju stort som en ett helt hangar det här. Mm. Men han har instruerat checkout avdelningen att leta efter, som han formulerade det, a flicker of discontent. Och så var han jättetydlig med att han har inte instruerat dem att de ska lägga sig platt för all form av all gnäll och generell missnöjdhet med livet som kan komma upp i de där lägena. Och där försökte vi pumpa honom på exakt vad är det då du har, vad är det ni tränar på? Och då sa han, det är luddigt det här. Det går liksom inte att säga att ja, ni ska inte speciella pannrynkor. Utan han har försökt få sin checkout-personal att luska ut. När är det något som skaver här? Du vet, för det kan ju vara så här att jag kan ju ha alla möjliga anledningar att inte vilja ge min feedback till din organisation. Jag kanske är konflikträdd, jag kanske är trött, jag kanske har bråttom. Så jag kanske bara i tysthet bestämmer för att hit går jag aldrig tillbaka.
Ja, och speciellt om man är minst med frisören, då blir det så, nej, det här blir...
Ja, det blir så personligt liksom, det är bättre att byta då, salong liksom. Mm. Så, och däremot, så att, då är det ju risken med vanliga trubbiga klagomåls så att, hanteringsrutiner att man får de här, det var för högljutt eller du vet, alltså... Det var för mycket hår på golvet eller något. Och det kommer ju vara för mycket hår på golvet på varenda frisersalong för den personen förmodligen. Så det är svårt att dö här på en frisersalong. Mm. Alltså, men att få de här kritiska händelserna. Och det är jag övertygad om då. Och det är vi, både jag och Per, övertygade om att det man ska strukturera och systematisera hur man samlar in information om sina kunder. Man ska använda datadriven kompetens. Och man ska också orka göra olika typer av krångliga lösningar för att få tag på det här.
Samla in det. Ja. Och det är väldigt olika beroende på vad man gör.
Ja,
såklart.
Det beror jätteolika på om det är, och har du fysiska möten som är det här check out på en frisörsalong, så har du ju ändå, där har du ju en väldigt mycket omätbarhet att gräva i det ögonblicket. Men har du till exempel då kunder eller användare som framförallt är digitala, då har du inga sådana kundmöten där du, utan då måste du ju leta efter det här flicker på andra sätt.
Mm.
Och då får du leta kanske i det datadrivna för att lära dig att fatta, vad betyder det? För att det är ju sån risk att vi samlar in otroligt mycket information men inte kan göra någonting med det.
Nej, för att det inte är liksom rätt saker. Jag kommer tänka på det, apropå det här med hotell och så. För ofta är det ju så, om man tänker tillbaks på hotellnätter som var liksom tillbaka i tiden.
Ja.
Då kommer man ju inte ihåg alla så här standardgrejer. Man kommer inte ihåg liksom incheckning. Eller, alltså, det man kommer ihåg, det är ju det som sticker ut.
Ja.
Åt det bättre eller åt det sämre hållet, det kommer man ihåg. Allt det andra blir ju bara en grå liksom, ja, dimma. Visst.
Hur städat var det i receptionen
på ett
hotell för 3 månader sedan?
Nej, precis. Exempelvis tänkte jag på, vi var på ett hotell förr i somras. Och då hade de hade gym när vi bokade. Och sen när vi gick dit till gymmet, då var det liksom, ja, men typ ett trasigt löpband och en cykel. Och då sa vi så här, men vi förväntade oss, vi var ändå valde det här för att vi ville träna. Då sa de, men vi fixar så ni får träna på ett gym som ligger 100 meter bort, vi fixar kort där.
Ja.
Så vi var ju, vad schysst, vilken bra service. Det är ju det jag kommer ihåg från det hotellet.
Ja, just det. Ja.
Det var en bra grej liksom, bra som grej. Stack ut.
Ja, den stack ut, ja.
Och det är ju rätt svårt för dem då, som precis som du säger, för dem att få reda på en utvärdering.
Ja.
Om de skickar ut ett formulär till mig sen, liksom, vad tyckte de om incheckningen, vad tyckte du, var det rent? Så ja, det var det väl.
Ja.
Och då fångar ju inte de upp då, eller hur?
Nej, det gör de. Och däremot är det ju som en intressant idé bara, om man leker med tanken, är att det kanske är bättre att skicka en utvärdering ett halvår förväg och säga, vad kommer du ihåg av vårt hotell? Alltså, eller ett halvår efteråt menar jag.
Mm.
Alltså, kommer du ihåg något?
Ja, såhär, precis.
Du får en... vi skickar en present om du kommer ihåg. Nej, men vad? Alltså, jag tänker som kort där på... jag är förlagskompis kan man säga med, eller samma förlag, Volante, ger ut Jonna Bornemarks, gav ut senaste boken här som heter Det omätbaras renässans.
Ja, hon har varit med här också.
Hon har varit med här, okej, okay, kul. Nej, och där, hon producerar ju otroligt mycket kring just den här övertron på det mätbara. Och vi lägger inte så mycket kraft egentligen i boken på det, fastän det ligger ju som en osalig ande över att det finns massor med information om våra patienter, våra medborgare, våra brukare, våra kunder i det omätbara. Och det där är det är så svårt då, tror jag, att komma med metoder och riktlinjer som hur fångar man upp det, utan det är verkligen sammanhangs- och situationsanpassat. Mm. Jag brukar ta som exempel i min bransch, om jag tar som då är att föreläsa. Alltså, så att jag funderar på vad är det som gör så här, att en konferens för en organisation är så här yes-känsla, att när folk sitter på bussen eller tåget eller bilen hem på söndagen eller vad det är, så känner de bara oh, då tänker jag så här. Jag tror en ingrediens som är vanligt förekommande, det är att folk blev precis lagom packade på kvällen, på festen. Och det är för mig ett sånt, en metafor för, du kommer aldrig att få det i en utvärdering. Alltså,
nej, just det. Det är ingen som skriver.
Utan det måste du liksom nosa upp. För det blir, och det blir svårt också, även när du har fått reda på det. Då blir det här, då kan du sen inte inför nästa, för om du är analogt, eller om du är analt menar jag, alltså du är ordningsamt strukturerat lagd och vill hitta processer som fungerar. Så när du har fått tag på den här faktorn att folk är lagom packade, då kan du liksom inte sen inför nästa konferens skicka ut så här, riktlinjen är 1,5 glas vin.
Nej.
Alltså det blir jättesvårt, för vi vill att du ska vara lagom packad så att du blir lycklig. Alltså nej. Ja, men förstår. Utan det här, så jag brukar prata om att vi kan orkestrera för att få omätbar information. Och det tror jag väldigt mycket är essensen i vårt tänk om hur ska man samla in information från de som använder ens produkter och tjänster. Jo, man ska orkestrera väldigt mycket för att dels få tag på det där flicker of discontent. Mm. Och dels för att få tag på de här, det är det här som de tycker är bra. Liksom.
Mm.
Aha!
Mm.
Vet du, att det fanns parkeringar var viktigt.
Ja, men precis. Ja. Men om vi tar, du beskriver bland annat i boken på när du åker tåg.
Ja.
Med en tågvärd.
Ja.
Som liksom är...
Han är lite grann en av hjältarna i boken, tågvärlden.
Jag åker också mycket tåg, så jag kände igen det där med en tågvärld som hjälper till utöver det vanliga, kan man ju säga.
Ja, eller... jo, men det kan man väl säga. Alltså, och bara för att sätta in lyssnaren i den där, utan att kanske ta precis hela den metaforen, så var det väl så att han... Vi tar själva originalsituationen i tåget som gjorde att jag fick upp ögonen för honom. Det var ju att det stod, jag kom in, det var en situation, så är lite, man märkte att här pågår något, det är en spänd stämning. Och det stod en jättestor person i gången, jättestor, han är 2 meter lång, 1 meter bred och 1 meter djup. Så att, och hade stråhatt på huvudet, svettades ymnigt, stora LP-skivor under armarna, han ställt en väska, en resväska i ett enkelsäte och stod och lutade sig över en kvinna i... Som, för sjukhusklassen och funderar på att knösa in bredvid henne. Och där kommer då tågvärden fram och så säger han så här, kan jag hjälpa till? Och då svarar personen i fråga, yes, I'm looking for some way to sit, säger han. Tysk, tänker jag. och hela vagnen blir lite så här, han har ställt sin väska till enkelsäte. Det blir lite så här, stressad. Vad säger han? Och då kom ju 9900 tågvärdar kommer ju mästra honom där. Bara liksom, ja, men om Einstein här lägger väskan på bagagehyllan en halv meter bort, så kan Einstein sätta sig på röven. Så skulle ingen tågvärdar säga. Men väldigt ofta skulle vi ha sådana omätbara icke-verbaler. Mm. Så, alltså det skulle vara ett kroppsspråk som skulle antyda det. Jag tror ju att väldigt vanligt förekommande i det läget skulle sucken vara. Det är den här Förmodligen skulle väldigt många tåvärdar titta tysken i ögonen, flytta blicken från ögonen till väskan som står på sätet och sen avsluta med en ljudlig utandning.
Mm.
En sån så med, som då betyder hallå Einstein. Men tåvärden Jan, han höll ju inte på med något sånt, utan han bara sa, vad säger som här, säger han. Och då säger ju tysken jättehögt, but here I have put my bag. Och hela vagnen bara börjar klösa sig på halsen och tänker, vad säger han? But put away the bag. Det är det alla tänker. Och det är det var ganska många tågvärdar skulle ha hållit upp processkartan. Here in this train we put the bags in the bagagehyllan, we put the rumpan here in the sätet. That's how we do it, va? Men tågvärden Janne, han är bara så här, okej, okay, kolla här då, säger han. Så tar han ett skutt, flyttar väskan, ställer den på något ställe som inte är på bagagehyllan. Och så säger han att just den här typen av väskor upplever jag att jag har jobbat i de här tågen i 9 år. Och ingenstans i vagnen finns det något ställe som är säkrare att ha en väska än här. Den kan inte välta åt något håll. Och dessutom är det ett enkelsäte, säger han, fast på engelska.
Mm.
Och då säger snubben så här, genuint bara, very good! Liksom. Han har helt enkelt inte tänkt på det här. Ja, och då tänker jag att sättet som tågvärlden här, utan att mästra, utgick från kundens, den här killens perspektiv. Och hjälpte honom med en lösning. Tycker jag. Det var vägledande för den här tågvärlden. Betedde sig hela tiden. Hela resan sen. Att det var hela tiden så. Att,
och det var inget beteende som var, kom från några rutiner. Eller liksom så här gör vi.
Nej. Utan det handlar ju om en livsinställning från hans sida. Mm. Så här lever jag mitt liv.
Mm. Och om man bara kopplar då. Jag kom på ett exempel själv. Jag var förbi 7-Eleven häromdagen och köpte ett frimärke till ett kuvert.
Ja.
Och sen sa den personen bakom disk, ah, vi kan tyvärr inte ta emot här, men du, jag vet att det finns en brevlåda bara 50 meter här bort till liksom. Ja. Alltså bara en sån extra grej.
Tänk på enkelt.
Ja, som ja. Jag, ah,
kanon, just, den här 7-Eleven butiken kan man ju lita på.
Ja, precis. Ja, så och sådana små grejer då, men och, för att återkoppla till det vi pratade innan där, men att många organisationer så vill man och kanske behöver mäta. Man gör det mer eller mindre bra. Men då sån här Janne-insats eller ett frimärke på 7-Eleven-vägvisning. Hur skulle man kunna liksom fånga upp det?
Alltså, detta är ju svårt. Det finns ju ingen metod i det. Och i boken nämner ju Per forskning som har gjorts med den här Nordstrom, tror jag de heter, en varuhuskedja. Jag är lite osäker här nu för det är hans exempel. Men där har de just gått bort ifrån den där typen av, så att säga, checklister för hur personalen ska bete sig. Du har väl säkert hört om Disneyland. De har sina regler för närmare än 3 meter bort så ska du säga hej.
Ja, just det.
Om den är 1,5 meter bort så ska du typ skaka hand. Ja, men alltså den typen, inte nu då i coronatider. Men då har de gått bort ifrån den typen av manualer på Nordstrom och så har de helt enkelt gjort någon form av sån extremt kort, distinkt, jag skulle leta upp det här nu, men det är i princip, använd ditt eget omdöme och försök hjälpa kunden, typ så.
Mm.
Nu tror jag de håller på att beforska det här och ser hur det faktiskt går då. Om det blir bättre, det är nog inte evidensen. Men utan det är mer ett, det tycker jag är ett, ger en indikation här då, att en del, även stora organisationer börjar se mätbarhetens gräns för hur mycket resultat den kan skapa.
Mm.
Men vi är ju inte anarkister, jag och Per. Och vi säger ju inte att man ska sluta mäta. Vi säger bara att man ska komplettera det mätbara med andra då mindre mätbara. Och om vi tar tågvärden Janne-fallet här också, så är det så att vi vill också vara väldigt tydliga med att ofta är det ju så att man kan inte som organisation förvänta sig att det är liksom briljanta tågvärdar som ska lösa problemet. För att man måste också se över sin egen incitamentstruktur. Det är ju inte ovanligt att man helt enkelt i väldigt många organisationer blir uppmuntrad att ta egna initiativ. Men man blir bestraffad för dem om det går snett.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så att det finns ju massor med sådana organisatoriska utmaningar också kring att få... Om jag tänker, jag är inne ganska mycket i offentlig sektor och föreläser och har ju... är involverad i en del projekt där man nu ska gå från det gamla New Public Management-systemet till det som då kan kallas tillitsbaserad styrning eller annat. Va? Och där, det kom ju även i näringslivet och man jobbar med agila metoder och sådär va, istället för de här gamla scorecards och sådär. Mm. Och här är det ju, vi är inte framme än. Hur ska det gå till då? Men en sak som är mycket tydlig, det är att jag behöver i min organisation se över så att jag inte säger att jag förväntar mig egna initiativ, kreativitet och att medarbetarna utgår från kunden och samtidigt bestraffar jag varje litet misstag.
Nej, precis. Och för att koppla på där till New Public Management, ni är ju inne på det, och du nämnde ju Jonna också,
just det.
Som om man tänker då sjukvård och äldrevård och så, det är ju ganska bra exempel på det, där det har blivit så här maniskt mätande, så att det blir att om du jobbar då som sjuksyster, så du måste hinna med så här många, ska du gå in och ge mat, och då så sitter man och bockar av så här. Det är inget prat om, inget fokus på kvalitet, att du ska få dem att må bra eller att de ska sitta så att folk mår bra helt enkelt.
Ja, nej, det är ju, och jag är ju inte expert nu då på just till exempel äldrevård eller hemtjänst eller så, utan jag får ju respondera som med mitt sunda förnuft och konstatera i alla fall att när det handlar om att sätta foten i kund, alltså i brukarens sko, så är det klart att om du har brutit ner så att du har 6 minuter får det ta med toabesök, då är det klart att då har du ju två så att säga kontrasterande styrsystem i alla fall då.
Ja, precis.
Där det ena så att säga motverkar det andra. För att och jag kan personligen inte se någon annan utveckling än att vi måste ta oss bort från den typen av, det är 6 minuter för toabesök, 3 minuter för att mata etc.
Det kan man ju bara tänka in i själv, om vi skulle jobba under de förutsättningarna att det är det jag mäts på, så är det ju ganska naturligt att det blir fokus på
det är klart det blir.
Så det är ju inget, men jag tänkte bara utifrån jag tänkte bara massa man som lyssnar också förstår. Har du några exempel på några de har hittat fokus som gör att man då hittar lite mer liksom, kundens perspektiv? Har du exempel på en organisation som har lyckats med det lite bättre?
Ja, så det har vi. Vi tar ett av bokens exempel är ju Kone. Som finska rulltrappeföretaget. som ju, men de jobbar, de
osexig produkt tänker man.
Ja, otroligt osexig produkt. De jobbar hissar och rulltrappor och så. Och de har ju definierat det som people flow. Alltså de jobbar med flöde. Att människor ska flöda genom deras... Och redan där har de ju fattat att det inte handlar om... Att värdet de levererar är inte den tekniska lösningen rulltrappa.
Nej.
Och själva plåten i rulltrappan. Utan värdet är att människor kan flöda genom ett köpcentra på ett bra sätt och konsumera och vara lyckliga och allt vad det är. Men jag tänker att som Per, det är också Pers exempel i boken som han kan bättre, men han har ju varit och träffat dem och forskat på olika delar av deras verksamhet, och där har det ju lyckats genomsyra verksamheten uppenbarligen, så att de har till exempel sådana här årliga events där alla medarbetare är ute och rör sig i deras egna så att säga, produkter. Alla medarbetare får sticka ut och åka rulltrappa, åka hiss och åka rullband och rapportera in hur var det. Alltså, så att de ändå styr och strukturerar, men med utgångspunkt mer från användarens perspektiv. Och det här görs säkert på massor med ställen, ska jag säga. Och det görs även i små, jag kan ta...
Ja, men också, jag vill bara understryka det som ni, ja, det är ett intressant exempel att man fokuserar på vad är det egentligen folk, de hjälper folk med? Jo, förflytta sig, liksom flowet.
Ja.
Det är inte det som den här tekniska lösningen, hissen, knappen, det är ju det är ingen som bryr sig om det. Utan
och här kan man ju tro att det här har alla företag fattat, men det har ju inte företag fattat. Ta bara bilföretag. Det är många bilföretag som fortfarande tror att bilen har ett värde.
Ja, själva så här, teknisk...
Ja, själva bilen.
Ja.
Men den har ju bara ett värde när någon använder den. Alltså om inte du är samlare då. Köper en Ferrari för 4 miljoner, ställer den i ett garage och så putsar du på den regelbundet, så säljer du den 30 år senare i originalskick och hoppas på att det här ska vara en av de ikoniska. Så kan man göra. Då har kanske själva bilen ett värde. Men i övrigt är det ju det Ferrarien åstadkommer under tiden. Eller om du verkligen står där och är lycklig att titta på den då. Det kan också vara.
Så vad är det bilen har för värde om den inte är själva bilen?
Ja, det är ju att folk transporterar sig med bilen. Eller att man kör grejer med bilen. Eller att den används till saker som folk värdesätter.
Det är det, precis. Det är det egentligen som är det riktiga värdet.
Ja,
det ska funka och så vidare.
Och om jag får bara i så här långt in i samtalet så känner jag lite angeläget för de lyssnare som har hängt med så här länge nu, tänker jag att det är viktigt för mig nu också i den här situationen vi befinner oss i när vi spelar in det här, så är vi ju mitt i den här koroniska tiden. Och då tänker jag jag har redan nämnt att vi gärna byter ut ordet kunden mot medborgare eller patient eller brukare. Men vi byter gärna också ut ordet kunden mot i kanske medarbetarens skor. Alltså att jag som ledning behöver sätta fötterna i mina medarbetares skor. Och tvärtom, alltså jag tänk hur arbetslivet skulle se annorlunda ut om fler människor satte fötterna i sina chefers skor lite oftare. Då skulle nog en och annan ibland tänka så här, ja jösses, det här är nog lite komplext faktiskt.
Mm.
Så, alltså lite ödmjukhet och lite nyanser skulle dyka upp. Eller i den här nu då, att sätta fötterna i Anders Tegnells skor.
Ja, precis.
Nej, men alltså, för varje gång det sätts en fot i Anders Tegnells skor i en vanlig dag i Sverige, så är det ju några hatstatusuppdateringar på sociala medier som inte blir av. För att man, shit, det kan ju inte hata honom. Han gör ju så gott han kan liksom. Så. Och ju mer Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten och myndigheter sätter fötterna i våra skor, desto bättre kommer samskapandet att bli. Så det, om jag fick liksom sätta ny titel, eller i alla fall i arbetsnamnet, så skulle det vara kanske i någon annans skor. Vem som helst. Eller rent av i varandras skor. Där jag skulle vilja slå ett slag för att ur mitt perspektiv då, som har hållit på ett helt yrkesliv med att egentligen driva tesen att så jag kan berätta en grej jag kom fram till nu, lite bara trumvirvel här, men jag kom fram till att det är mycket som tyder på att jag är inblandad själv i mitt eget liv. Det är ju en av de grejerna som... Nej, men ofta, alltså, ofta så vill vi ju att det är någon annan som har bestämt och som är den som är dum i huvudet. Och så ska jag bara reagera på det. Men man måste ju någonstans vara ödmjuk och förstå att jag kanske också är dum i huvudet ibland, va? Och därför tänker jag så här. För mig är det ur ett existentiellt perspektiv det är viktigt att vi sätter fötterna i varandras skor lite oftare. Oavsett om de är kunder eller om de bara är medmänniskor eller om de är vad de nu är. Och jag tror att den här så som jag tycker, det är ju en av grejerna som jag ändå upplever att många reflekterar över nu i den här krisen. Att vi tar oss, hur man använder och vidare på det, genom det här med gemensamma ansträngningar. Och vi behöver ha acceptans och förståelse för varandra. För när vi polariserar och börjar hata varandra så är det svårt att nå varandra. Så jag känner jag lite besjälad av det här på ett lite djupare plan också. Att om den här boken kan få spela roll för att organisationer sätter fötterna i sina kunderskor, så kanske det också kan vara så att kunder / medborgare, patienter etc. kan sätta fötterna i organisationernas skor. Jag är involverad och föreläser mycket om värdskap. Alltså servicebranschen. Och det finns ju också något som heter gästskap, tänker jag. Alltså att jag som... Du som tågresenär, som du säger, åker mycket tåg. Då ökar ju sannolikheten att det dyker upp en tågvärd, en Janne, om du själv tittar i ögonen och är nyfiken och lyssnar på vad de säger. Och det är allt möjligt. Så att jag tror att det här... Jag känner att det är angeläget även på ett djupare plan än bara att få saker att funka effektivare och värden att uppstå som är specifika för organisationer. Det handlar om livsvärden någonstans också i det här. Med det perspektivet. Kan jag bara skicka med det?
Jag håller med. Jag håller med. Det är många gånger, precis. Det är alltid lätt att skylla och peka på att andra gör fel. Liksom.
Men, ja, och därför, så vi har ju en del kundexempel här som är mera sådär. Ja, när man har fått utlopp för... Du beskrev ju här, du hade köpt de här jättefina, det kan jag berätta att studion här, hemmastudion här är ju superutrustad, du har verkligen lagt ner dig och det är ju för att ni som lyssnar ska få en så bra upplevelse som möjligt och även kanske att du är lite ljudnörd själv, är du?
Ja, när man lyssnar vill man ha bra ljud.
Ja, det, så är det, ja. Jo, men då hade han köpt här då hörlurar, jättedyra senare, Bose. Och så var det för kort sladd till, berättar du. Och det är ett sådant underbart exempel på. Här har de levererat flera tusen kronors superlurar som är superkvalitet och allting. Och så...
Kommer att sitta, Lisa.
Sitta med 40 cm från mixerbordet och luta sig till höger. Så du var tvungen att köpa en extra produkt. Och där är ju, upplever jag ett jättebra då, ett dåligt exempel på när man inte har satt foten i kundens skon. Och där sa jag lite radiant då. Det var en ekonom inblandad där.
Garanterat.
Ja, som har räknat ut att vi säljer 10 000 lurar om året och om vi kör 40 cm kortare sladd så sparar vi 1,3 miljoner.
Och plus att vi får mer försäljning.
Vi får mer försäljning av de längre sladdarna som vi då kan ta sjukt mycket per meter på. Ja, så, och det tror vi unisont, du och jag, is a bad idea.
Ja, men verkligen. Ja. Jag tänkte en del som ni tar upp, det är att ni pratar lite om det här med, ja men hur ska man göra då? Det här med, ni pratar om risk bland annat, liksom, ja. Att man som tågvärd eller oavsett organisation, att man också ska kanske, det blir ju en risk om man liksom går utanför guiderna, riktlinjerna då.
Så är det. Jag menar, hon på 7-Eleven eller han som sa att brevlådan var 50 meter bort, ta ju någon form av mikrorisk att du säger, det vet jag väl, jag bor här.
Ja.
Alltså, och hon behöver ju inte säga det.
Nej. Precis.
Så därför är det lätt hämtat i det där mikroögonblicket där.
Och tågvärden också.
Ja, ja.
Går utanför sina guidelines. Liksom.
Ja, ja visst, absolut. Det involverar ju små risker. Och jag menar, bara för att ta ett banalt exempel på det så är det ju... När jag flyttade till Stockholm så lärde jag mig ju att det är några saker som är skillnad mot Värmland. Och en grej är att man pratar engelska med varandra och säger så här, det är bara, yeah, future. Så där, va? Och en annan grej är ju att man ju liksom inte tittar. Ja, man står ju till höger i rulltrappan, det är ju glasklart. Det är det man säger fort, det är en stenhård regel i Stockholm. Du, you don't åker on the left side. Det ser väldigt
ja, men det är ganska det är, ja. Det är bra just.
Jättebra, jag köper det. Mm. Det jag lärde mig fort. Men den här grejen att man inte ska titta folk i ögonen när man är i lokaltrafiken, den är svårare för liksom. Det är min upplevelse, det är jättetydligt. I Karlstad, i alla fall då, när jag flyttade därifrån, då var det ändå så att man sa hej till varandra och nickade och tittade varandra. Men här är min upplevelse att tittar du på någon i tunnelbanan, då betyder det antingen att du vill ligga eller att du vill slåss liksom. Och det vill jag ju väldigt sällan när jag åker tunnelbanan överhuvudtaget. Alltså. Så jag har ju lärt mig att titta ner. Men då bestämde jag i alla fall för att jag ska titta busschauffören i ögonen när jag klär ombord på bussen i Nacka där jag bor. Och det har jag gjort konsekvent i ett antal år nu. Och då har jag fått några sådana här sura ögonkast tillbaka. Liksom. Jag har fått några... varför är du glad? Liksom? Resenärjävel. Och då har jag känt mig lite obekväm. Eller busschauffören kanske bara ignorerar mig och tittar rakt fram. Så. Och då är det så här små ögonblick av existentiell oro där. Om jag blir ignorerad när jag ler. Då är, alltså hur vet jag att jag finns överhuvudtaget då, om ingen märker mig? Alltså det finns, jag åker ner i en mikroskopisk existentiell brunn i ett ögonblick där. Och det där är ju lätt hänt då att när det har hänt några gånger. Så står man där vid busshållplatsen så ser man att den här busschauffören ser sur ut. Och när han har en dålig dag idag, det tror han nog liksom. Det är pannrynkor och det är nog en butter typ. Så ja, börjar man tänka, där sitter du och är sur. Ja, det är väl inte drömjobbet direkt. Ja, då är jag sur också och det är fan inte mitt fel. Och att man hamnar i en då dålig cirkel där man, för att någon annan, i det här fallet busschauffören, har satt spelregeln, så blir jag hämmad. Så att jag vågar inte ta risken som det innebär att bli avvisad till exempel. Vi är ju ganska basala vi människor, tänker jag. Och där någonstans har vi, där tror jag det är, vi pratar i boken om individuell ögonblickets instinktiva rädsla, den här busschaufförsögonblicket, liksom att jag hämmar mig i den där mikrosekunden. Mm. Att hon är på 7-Eleven där i mikrosekunder innan hon säger att det ligger en brevlåda här borta, så bara... Ja. Och det är de där, och då spelar det liksom ingen roll hur fina värdeord och hur många tusen post-it-lappar som gick åt för att producera alla värdeorden och hur bra strategi och hur små, allt, det spelar ingen roll om för tillräckligt många människor fegar ur i det där ögonblicket. Så vi pratar om den individuella rädslan, men vi pratar också om den organisatoriska rädslan då, som det blir när man kanske högt upp i, man vill ha liksom fötterna torra i ledningsgruppen och man vill mäta och kontrollera och strukturera. Man vill inte, man hamnar i det här att man inte riktigt premierar att folk faktiskt tar risker, för ibland gör ju folk fel då.
Ja, exakt.
Och då hamnar man i det här att man mäter 6 minuter för att gå på toa eller vad det är, va? Och då måste man liksom jobba på något sätt med både hönan och ägget där.
Ja. Ja, men precis. Och det är, jag menar, alla de exemplen jag har varit inne på. Jag menar, ett hotell som... jag menar, de kan ju strunta i det som jag var på, att jag var missnöjd vid gymmet och säga, nej men det stod ju i instruktionerna. Ja. Det är ju liksom att det är någon där som kanske tar eget initiativ och nej men jag fixar och kollar med ett gym här borta.
Ja.
Går utanför sina guidelines, tar en liten risk, men han gör istället då... I det här fallet. Men jag är väldigt nöjd.
Ja, och då måste man vara ödmjuk för, om man sitter och lyssnar på det här och tänker jo, men jag vet det där och så, men det är inte så lätt. Nej, det är inte så lätt. Och det är därför man måste jobba ihärdigt och länge. Men två kollegor till Per, som heter Johan Kvist och Martin Fransson, de gjorde ett så här fullskaligt laborativ forskning med två kontor från Försäkringskassan. Som man fick ta ur de här kontoren, ur den dagliga styrningen. Så att medarbetarna på de här två kontoren fick utforma arbetet under 1,5 års tid, ändå ganska lång tid fick de på sig. De fick utforma arbetet för att vara maximalt värdeskapande för medborgarna.
Mm.
Och det massor med bra grejer kom ut och de skapade bättre processer och sådär. Men det var ändå så att när forskarna skulle sammanfatta det här 1,5 årens forskning, då döpte de sin rapport till fri som en fågel, utifrån metaforen att om du har haft en fågel, i alla fall vissa fågelarter, instängd i en bur tillräckligt länge, så är det så att när du tar bort buren så flyger inte fågeln. Det vill säga den organisatoriskt injicerade rädslan, den kan sitta otroligt hårt. Det berörde mig i deras forskning, för det var ändå så att det här var ju sanktionerat ändå från högre ort, och det var ju två forskare involverade. Man fick 1,5 års tid på sig. Det var inte bara så här en sån som man så här, bound to fail, man fick en månad på sig att komma på lite kreativa idéer. Så var det inte, utan det var ett slags all in. Och ändå så är det forskarnas upplevelse att medarbetarna lyckades inte ta återerövra den marken. Så de pratar ju om att återprofessionalisera offentlig sektor för att få folk att börja lita på sig själva igen. Och där tycker jag, för att koppla det här, så fick jag... Jag lyssnade på radion med en forskare från Göteborgs universitet som har tagit tag i det här nu med att försöka hitta evidens på hur mycket vatten ska en människa dricka. För det har ju varit i 15-20 års tid har det varit väldigt mycket... Så här, vad är den optimala vattenmängden? En del ska jag dricka vatten i sig så mycket och hela tiden. Och, ofta, så. Och hon bestämde sig för att nu ska jag ta reda på det. Och den här forskaren, hon kom ju fram till efter 1,5 års forskning att det här uppfattar jag som sant, ska jag säga. För jag hörde henne säga det. Hon kom fram till att en bra riktlinje är ju att när du är törstig ska du dricka vatten. Jo, men det här är signifikant, för att jag upplever att new public management och scorecards och styrning i stora verksamheter har någonstans fått oss att tveka på när är jag törstig nu eller inte.
Precis.
Så att vi behöver ha den här, okej, varannan timme ska det vara ett glas liksom. Och vi måste tillbaka nu i samhället i stort och i organisationer av alla möjliga slag, så måste vi tillbaka till att individer vågar känna efter när de är törstiga, och så måste de få dricka vatten då, och om de dricker lite för mycket eller lite för lite så måste organisationen vara okej med det. Mm. Och jag som och min övertygelse är att får vi den här, så att säga, att snurra åt det hållet, så kommer jag som kund, medborgare, brukare, patient också vara mer överseende när någon gör fel. För att jag kommer inte ha naiva förväntningar på att tåget ska vara framme 13.53. Nu kom det 13.57, du. Aha. Utan jag kommer fatta. Det är 13.53-ish. För vi ska åka från Stockholm till Göteborg. Det är långt. Så att här finns massor med möjligheter, skulle jag säga. Och många, många enkla grejer som ännu är ogjorda, tror jag, i organisationer.
Mm.
Men de kommer att involvera att både individer på alla nivåer kommer att behöva ta mer risk. Vi behöver liksom, jag tror vi, den här styrningen som har pågått i alla dessa år har en god intention med den. Det är ju att en individ ska inte behöva ta så mycket risk. Alltså det ska inte vara en enskild handläggare som tar på sig ett ärende, så ska finnas policies och riktlinjer och manualer och så. Och det här är av godo, det är bara det att ibland kan det bli så att det kanar iväg så att den som har gjort ett fel i en organisation, då är det så att när det har hänt, då slussas felet iväg till en slags kundtjänst eller klagomålsavdelning eller något. Där den som har gjort någonting kanske inte riktigt får inte återkopplingen, hur besvärligt blev det här? Den behöver inte titta användaren i ögonen och uppleva vad jobbigt det blev nu med sladden.
För
din fråga till Bose, den går till någon slags kundtjänst. Där de var lite mera, de är inte känslomässigt kopplade, de är inte överhuvudtaget, utan de har så här procedurer, läser då innantill. Ja. Det ingår ju bara 40 cm sladd till dig. Så att då, det är ju det avtalet du har skrivit på med oss liksom. Och så blir det instrumentellt allting. Och
de fångar ju inte upp missnöjet.
Nej, man får inte upp missnöjet. Och man liksom skapar, tror jag, också lägre tillfredsställelse och lägre tilltro. Sämre förmåga hos medarbetarna att veta när de är törstiga och när de inte är törstiga.
Mm.
Och det här kan man inte vända på en femöring. Det gick inte ens på 1,5 år på ett kontor, Försäkringskassan. Utan det behövs... Och nu är ju hela samhället någonstans på väg däråt. Och detta tror jag är bra. Då innebär det att vi kommer att tvinga ut våra fötter i andra skor lite oftare. Och vi kommer att orka och våga ta andras perspektiv. Och förhoppningsvis då bli mer nyanserade och mindre polariserade i samma, om jag får visionera lite. I slutet av podden.
Jag brukar, sista frågan brukar vara om du har någon rekommendation till den som lyssnar. Du var ju inne på det förut i och för sig med andra skor.
Ja, det är ju en tydlig rekommendation. Och då tror jag så här att om jag tar en följdrekommendation på den, så är det: börja med att göra dig uppmärksam på hur ofta du tittar folk i din omgivning i ögonen. Så. Bara i största allmänhet. På jobbet och på ICA och i lokaltrafiken och så. Va? Mm. Och försök öka det. Alltså, jag tror det är där vi ska vara. Mm. Det är den typen vi ska jobba med nu.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man nå dig?
Absolut. Jag har ju på Facebook, heter jag Forelasare Claes Hallberg. Och sen så har jag claeshallberg.se, är väl egentligen kanske den bästa. Där finns det formulär man kan fylla i då.
Precis. No reply.
Nej, men då, claeshallberg.se är en bra plats ändå. Ja. Mm. För där finns det. Och man kan för all del mejla mig på claes@claeshallberg.se också om man vill.
Mm.
Claes med K då.
Yes. Tack för att du var med i programmet.
Ja, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.